Det här är Åke Sandin. Alltså startar nu Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Nummer 1413. Och det hörs på lokalt på 91,4 MHz och globalt på webben tyresoradion.se. Programmet är största korthet. Monica Schelin och jag delar ut ett helt fång dosor till de som skrivit eller gjort något bra. Min krönika är sedan ovanligt lång, handlar om den ryska enklaven Kaliningrad, helt omgiven av NATO. Monica och jag berättar också om det grymma öde som drabbade Ostpreussens tyskar kring slutet av andra världskriget. Men allra först signaturen för veckans rosor.
Oh, Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yeah, Stacy Brown.
Ja, nu ska Monica Schelin och jag i Louis Armstrongs anda peka ut mycket som är bon, god, bra. Och den första rosen vill jag ge till första maj. Alltså den dag som detta Radio Tuff sänds första gången. Då har Internationalen sjungits av många människor i olika länder. Originalet är franskt från 1870. Den svenska texten skrevs av Henrik Menander 1902. En av hans ursprungliga strofer sjungs tyvärr inte längre. Den togs för länge sedan bort och har ibland kallats den förbjudna strofen. Den är värd att erinra om. Kan du sjunga, Monica?
Nej, jag läser, tack.
Okay.
Till krigets slaktande vi dragits, vi mejas ned i täta led. För förstas lögner har vi slagits. Nu vill vi skapa evig fred. Om det oss driver dessa kannibaler mot våra bröder än en gång. Vi störtar våra generaler och sjunger broderskapets sång.
Upp till kamp mot Karlen.
Ja.
Alltså icke-våldslig kamp förstås.
Ja.
Sen är ros till Thomas Eriksson, fredsaktivist i Nässjö, som skriver under rubriken Nej till värdlandsavtal med NATO. Detta avtal ska behandlas av riksdagen den 25 maj och Thomas skriver bland annat.
I avtalstexten står inget om förbud för NATO att ha kärnvapen på svenskt territorium. Avtalet innebär att NATO får möjlighet att ha trupp och upprätta militära högkvarter på svenskt territorium, såväl i fred som i krig.
En ros till Dagens Nyheters politiska kommentator Eva Stenberg som den 24 juni, april skriver.
Jan Björklund har försökt göra ett skyndsamt svenskt NATO-medlemskap till en profilfråga. Men den kan bli svårare att hålla fram sedan USAs NATO-ambassadör i fredags sa att NATO inte bör ta in nya medlemmar under de närmaste åren för att inte utmana Ryssland.
Och det citatet finns på hemsidan alliansfriheten.se där mycket annat läsvärt finns. Sen en ros till den liberale veteranen Olof Kleberg, tidigare chefredaktör för Liberal Debatt och Västerbotten-Kuriren, som nu tycker att debattnivån om Ryssland och Putin är förnedrande låg. Han inledde sin artikel så här.
Ryssland hotar, upprustar och underminerar. Detta hör vi dagligen, även från kretsar och organ som oftast vårdar sig om saklig debatt, också med åsiktsmotståndare. Polariseringen är beklämmande.
Och Dagens Nyheter minns Kleberg som en bastion för rationella politiska resonemang. Men nu beskriver DN alla som vill förstå något av Rysslands agerande som Putins svenska vänner eller Putins svenska brigad eller Putins patrull. Och citaten är från DNs ledarsida. Och Kleberg anser att annars sansade DN-skribenter förfaller till att använda glåpord till exempel.
Ansedda veterandiplomater som Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman buntades utan namns nämnande i ett NATO-upprop i Dagens Nyheter av sina gamla diplomatkollegor samt vissa militärer ihop till Rysslands apologeter i väst. Ett populärt uttryck i vissa inte alltid drömsrena högerkretsar. Uppseendeväckande nog använde Dagens Nyheter själv i en ledarkommentar den 11/4 av Erik Helmersson detta propagandauttryck. Putins svenskspråkiga apologeter.
Och Kleberg hänvisar till ett gammalt talesätt.
Det finns ett gammalt talesätt. Har du svaga argument så höj rösten. Detta kan passa in på Donald Trump i hans amerikanska valkampanj. Men jag tror att dagens svenska Rysslands och NATO-debatt är tecken på något värre.
Och sen ska vi faktiskt ge den ständigt klandrade Putin en ros som vid telefonväkteri får frågan om hur han ser på Obamas erkännande av Libyenkriget som sitt största misstag. Och då svarade Putin så här.
Först av allt bekräftar det återigen att den nuvarande presidenten i USA är en anständig människa. Jag säger detta utan ironi eftersom att medge ett sådant misstag inte är lätt. Som senator kritiserade Barack också Bush-administrationens krig i Irak. Men tyvärr gjorde han själv sen som president samma misstag som han sa i Libyen.
En ros till Torsten Kjellmark som i Aftonbladet 26 april skriver under rubriken NATO på spökjakt om NATO-centret Stratcom i Lettland som påstås studera psykologisk krigföring. Han sågar svensk deltagande i NATOs så kallade forskning om psykologisk krigföring. Och sen en ros till Lars J. Eriksson, ansvarig utgivare på Skånska Dagbladet, som i sin centertidning undrar hur de mångomskrivna Panama-dokumenten läckte ut till pressen. Var det möjligen fråga om någon underrättelsetjänst, frågar han och skriver.
Strålkastarljuset riktades snabbt mot den ryske presidenten Putin. Tidningar publicerade texter som målade upp en konspiratorisk bild av hur rika ryssar placerat pengar i Panama och antydde att det var bulvaner för Putin. Extra märkligt blev det eftersom president Putins namn överhuvudtaget inte nämns i dokumenten. Försöket att beskildra honom som monstruöst rik var dessutom gammal skåpmat. Det var en historia som publicerats flera gånger tidigare och numera lever sitt liv i likhet med den andra frottan i pizzanmyter.
Och Eriksson tillägger.
Tro inte annat än att det pågår ett propagandakrig där de helt överlägsna resurserna finns hos en ohelig allians mellan stater, NATO och en stor grupp rövarkapitalister som är ute efter hämnd sedan Putin drev ut månglarna från Ryssland.
Och sen en ros till Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmersson som 26 april på tal om islamisters påstådda infiltration i svenska medier, främst Miljöpartiet, skriver under rubriken
Klena bevis för islamistisk kupp.
Bland annat så här.
Innan bevis kommer fram ska man vara varsam med anklagelser. Det blir ofta obehagligt när alla springer åt samma håll. Rykten blir sanningar och minsta fjäder blir en hel hönsfarm.
Och på samma ämne är Aftonbladets ledarskribent Daniel Sedin inne. Och han får en ros, han varnar för att innan diskussionen helt spårar ur bör man komma ihåg att
både Mehmet Kaplan och Yasri Khan avgick efter saker de sagt och saker de gjort i fullständig öppenhet. Att bedöma människor efter vad de gör och säger och inte efter vad vi tror att de tycker att det är rätt bra, det är en rätt bra princip. Om vi inte vill ha ett offentligt samtal som präglas av en häxjakt på folk som någon misstänker egentligen är extremist, måste vi sansa oss nu.
Sen en ros till Gerard Jacobi som på Aftonbladets kultursida 21 april skriver under rubriken:
Kaplans jämförelse var inte helt felaktig.
Det gäller Mehmet Kaplans påstående 2009 att Israels politik mot palestinierna var jämförlig med tyskarnas mot judar under 30-talet. Jacobi kom som 12-årig jude 1939 från Tyskland till Sverige. Han framhåller att på 30-talet gick den antisemitiska politiken i Tyskland ut på att med olika bestämmelser och förordningar göra livet så obehagligt och besvärligt som möjligt för judarna. Men den otäcka förföljelsen av judar ägde däremot rum på 40-talet när andra världskriget rasade. Sen ska vi ge en ros till Aftonbladets Martin Ågård som 29 april skriver under rubriken:
Ukrainas ambassadör stoppar dokumentär i SVT.
Med underrubriken:
Lyckades med det Turkiets ambassad inte klarade av, men var är protesterna?
Det gäller den franska dokumentären Ukraina, revolutionens mörka sida av filmaren Paul Moreira som tidigare sänt flera reportage i SVT. Filmen tar upp de högerextremas och USAs roll i den ukrainska Majdan-revolutionen. Det är något som Ukraina försöker mörka. Nu har Ukrainas ambassadör i ett mejl direkt till Sveriges televisions vd Hanna Stjärne krävt att den ska tas bort ur tablån. Visningen skulle ske på televisionen den 1 maj men har nu skjutits upp. Ågård jämför med turkiska ambassadens protester mot en turkisk film som visades ändå. Han skriver bland annat:
Kampen för den fria journalistiken är onekligen villkorad i Sverige.
Sen rosar till bloggen nyhetsbanken.info som lagt in min krönika En ubåtskränkning till, där jag kommenterar nya ubåtskrönor och berättar vilkas flygplan som kränker Sverige mest. Och sen en ros till den israelisk-tyska dokumentären Tystade röster som Sveriges Television på kanal 2 visade 25 april. Den handlade om sexdagarskriget 1967 då Israel triumferade över Egypten, Jordanien och Syrien. Vi fick höra om krigets grymma verklighet från deltagande soldater.
Och så Tyresö radions årsmöte den 26 april som leddes briljant av Anders Linder och Ann-Sandin Lindgren. Där fanns också de många duktiga programledarna Leif Bratt, Gunnela Grell Lundgren, Lena Hjelmerus, Jerker Pettersson, Niklas Wennergren, Karl-Olof Strand, Björn Malmberg.
Och så rådde jag en tuff Monica Kjellin.
Ja.
Du får ta åt dig faktiskt. Sen rosor till arkitekten Carolina Wikström som vid ett tuffmöte den 27 april redogjorde för stiftelsen Ekonevs arbete med att bygga ett barncenter med skola för föräldralösa barn i Tanzania.
Och så en ros till alla solidariska människor som nu erlägger medlemsavgift i TUF på plusgiro 16013736.
16013736.
Och för enskild kostar det 200 kronor, för familjemedlem 80 kronor.
Tack Monica. Thank you. Ja, det är fortfarande Åke Sandin det här. Och det blir en lång krönika den här gången i detta Radio Tuff. Tack och lov har jag Monica Schlin med mig nu också. Och hon läser de citat som förekommer i texten. Rubriken är satt till Kaliningrad och Königsbergs öde. Häromveckan inträffade en händelse som fått stora rubriker i Sverige. Ryska plan påstods öva anfall, som det sades, mot ett amerikanskt örlogsfartyg. Det var jagaren USS Donald Crook som utsattes för denna så kallade aggression. Enligt rapporten hade två ryska stridsplan flera gånger flugit över USA-jagaren på så låg höjd att enligt en amerikansk talesman var, som han sa, helt oförenligt med professionella normer för militärer som är verksamma i närheten av varandra på internationellt vatten och internationellt luftrum. Nu var den amerikanske jagaren långt ifrån sin hemmakust. Den var i Östersjön, några mil utanför den ryska örlogsbasen i Kaliningradområdet. Den amerikanska upprördheten hade varit mera begriplig ifall de ryska planen varit i närheten av USAs kust. Kaliningrad är centrum för det område som Ryssland har vid sydöstra Östersjön med kust på cirka 15 mil. Det är bara 25 mil ifrån Östra Götaland faktiskt, men vi känner lite till det. Sen Litauen 1990-91 blev självständigt från Ryssland är området en enklav helt skild från det övriga Ryssland. Trots närheten till Sverige tog det inte alla svenskar vara medvetna om läget. Ännu färre känner till att detta ryska område har landgränser bara till Litauen och Polen. Med andra ord, det är helt omgivet av NATO-länder. Inte undra på om ryskt flyg visar sin närvaro när amerikanska örlogsfartyg kryssar utanför dess kust. Kaliningrad hette förut Königsberg och var i 700 år en tysk stad, känd bland annat för filosofen Immanuel Kant som levde på 1700-talet, dog 1804. Det var den största staden i Ostpreussen som efter andra världskriget delades mellan Sovjetunionen och Polen. 1946 döpte staden om till Kaliningrad efter Stalins kompis Kalinin. Under mina många tusen intervjuer på tyresoradion.se har jag flera hundra gånger haft förmånen att tala med utomlandsfödda från ett 70-tal länder här i trakten. Det har lärt mig mycket om andra länder och deras historia. Några av dem har varit ursprungligen från Tyskland. En av dem som har sina rötter i Ostpreussen är Annelise, som bor sedan många år i Tyresö. Som 15-åring upplevde hon Röda arméns ankomst till Ostpreussen, som faktiskt inte låg mer än 25 mil från Östra Götaland. Hon berättade bland annat:
jag såg hur ryssarna förde bort min pappa. När min moster ville ge honom en bit bröd skrek de och slog honom. Sedan dess såg jag honom aldrig mer. En av mina släktingar trodde sig veta att han dog redan i Ostpreussen.
Det är Monica Schlin som läser upp citaten från Annelise. Och hon berättade om hur hon tillsammans med en massa civila tyskar fördes iväg i en lång kolonn. Det var på vintern 1945. De hade blivit grundligt plundrade på allt av värde, till och med en del kläder, så de fick linda trasor runt fötterna och försöka hitta något i övergivna hus längs vägen. Många dog under marschen, främst små barn och gamla. De lämnades kvar vid vägkanten. Så här berättar Annelise:
min moster, vars båda söner hade dödats i kriget, var en av många som inte klarade strapatserna. Marken var frusen och vi lyckades bara krafsa upp en grund grop dit vi lade henne. Orten hette Birkenheim, minns jag.
Redan före sin 16-årsdag lärde Annelise sig se döda människor, ofta i bedrövligt tillstånd.
När vi äntligen kom fram hade det börjat våras, så vårt arbete bestod av att begrava alla stupade soldater som låg överallt. Det fanns ju gott om djupa diken, grävda i försök att stoppa stridsvagnar. De blev nu soldatgravar. När det gällde stupade ryssar var vakterna noga med att de skulle begravas ordentligt. För stupade tyskar var det inte så noga, men vi lyckades ibland att placera ett kors av grenar över dem. Så unga som vi var tänkte vi redan då att ryska eller tyska anhöriga aldrig skulle komma att få veta var deras stupade släktingar hamnade.
Efter veckorna som dödgrävare fick de tyska tvångsarbetarna jobba med att dra plogar, en märklig sysselsättning för en 16-årig flicka. Vid ett tillfälle fick Annelise använda en häst, men han var så gammal och halt att han inte gjorde så mycket nytta. När hon vägrade att slå hästen blev hon straffad genom att matransonen drogs in. Att röja ruiner i staden Schlossberg tillhörde också uppgifterna. Jag frågade henne vad som var det värsta under de 3 år hon var tonårig tvångsarbetare åt Röda armén.
Det var främst hungern, men också lössen, och råttorna var otäcka. Vi fick ju en dagsranson av svart bröd som vi försökte hänga upp över den plats där vi sov. Men även råttorna var hungriga, så ibland på nätterna kände vi dem på bröstet eller i ansiktet.
Det finns exempel från Ostpreussen på att folk 1945-46 var så utsvultna att de åt hästkadaver. Ja, till och med några fall av kannibalism lär ha förekommit. Så jag frågade Annelise om de hade försökt fånga och äta råttorna.
Nej, men vi åt grodor. Det var läskigt först. Men sen smakade det bra och blev ett näringstillskott. Vi åt blad från träd och allt som överhuvudtaget gick att äta. Men vi fick otäcka sår på kroppen, kanske en följd av svälten. Min mens upphörde under flera år och jag tappade håret. Efter ett par år började jag vakna med benen uppsvullna. Jag hade skvalpade riktigt av vatten i dem.
Häpet frågade jag henne hur det kändes för en tonårig flicka att bli flintis och ha elefantben.
Ja, jag tyckte att det inte skulle göra någonting om jag dog. Och jag såg ju hur många av de här tyska tvångsarbetarna dog och hur deras lik kärrades iväg. En morgon när jag vaknade var kvinnan på britsen bredvid mig död. Och då tänkte jag att snart är det väl min tur. Men vad gör väl det?
Men unga Annelise skulle klara sig. På vintern 1948 fick de här tyska kvinnorna jobbade med att hacka loss frusen jord vid en fördämning som hade brustit i en stor flod vid gränsen till Litauen.
Det var extremt eländigt med detta hårda jobb i kylan. Mina ben var svullna och svälten ännu värre än vanligt. På våren beslöt jag mig för att fly. Tog på mig ett huckle för att se rysk ut. Tog mig ombord på ett tåg som gick mot Litauen. Steg av på måfå på andra sidan gränsen. Jag hade hamnat i det gamla Memelområdet. Där kunde människorna tyska och de var vänliga men rädda. De vågade inte hysa en tyska, så därför vandrade jag iväg längre in i Litauen. Hade lärt mig en fras på litauiska. Jag vill arbeta. Jag fick mat hos olika bönder mot att jag utförde olika småsysslor. Till sist kom jag till en bondgård vars ägare kunde tala tyska. Du kan stanna här, sa han, för imorgon ska vi in till torget och då kan du passa barna. Och jag tänkte, vilket förtroende. Och där stannade jag i flera månader. Fick hjälpa barnen med skolarbetet eftersom föräldrarna var analfabeter. Och på det viset lärde jag mig också lite litauiska.
Jag frågade henne förstås om standarden på en litauisk bondgård i slutet av 1940-talet. Då svarade hon så här.
Ja, köket hade jordgolv och där struttade både höns och ankor omkring. Man åt med träskedar. Men för mig var det ett himmelrike efter åren av slavarbete och förnedring. Och framförallt fick jag mat. I början fick jag bara soppa och lite mjölk, medan de åt feta fläskbitar och annan bastant mat. Men jag tänkte att jag får hålla till godo ändå, för jag har ju ingen rätt att få inkräkta på deras fina mat. Men senare berättade de för mig att de inte hade vågat ge mig riktig mat. Jag kunde ha förätit mig och dött, menade de. Så utmärglad och eländig hade jag sett ut. Det var inte bara goda utan också kloka människor jag har hamnat hos.
Hur kom det sig att du inte stannade för gott i Litauen? Många gjorde det, frågade jag Annelise.
Även om jag tyckte mycket om dessa litauiska människor ville jag tillbaka till Tyskland. Jag ville träffa dem av mina anhöriga som ännu var i livet. Så 1949 åkte jag från Kaunas till Königsberg. Jag minns hur mina litauiska vänner på ett rörande sätt hade givit mig proviant för resan. I Königsberg handlade vi civila tyskar i ett krigsfångeläger. Liksom soldaterna blev vi då kommenderade att utföra tungt kroppsarbete i byggen och jordarbete ända tills vi i november 1949 transporterades till Östtyskland. Där kunde jag äntligen återförenas med mina anhöriga.
Ja, så berättade alltså Annelise. Hon var 19 år, så vitt jag förstår, när hon slapp undan Ostpreussen. 1996 utkom Ruth Kibelkas bok Våldskinder, Gränsgänger under Memel. Våldskinder, alltså vargbarn, blev beteckningen på massor av de ofta föräldralösa tyska barn som åren 45-47 försökte överleva i Ostpreussen genom att i konkurrens med Königsbergs råttor likt hungriga små vargar rota igenom avskrädeshögar och ruiner efter något ätbart. Många av dessa barns mödrar hade dött av hunger, ofta i förening med sjukdomar, tvångsarbete, misshandel, våldtäkter eller sedan de vräks från sina bostäder. Deras fäder hade mestadels stupat, var i fångläger eller hade deporterats till Sovjetunionen. För många av Königsbergs och Ostpreussens tyska vargbarn blev Litauen, liksom för Annelise, räddningen undan hungerdöden. Till fots eller som fripassagerare på tågens tak eller trappsteg gjorde mängder av dessa barn tiggarturnéer i Litauen. En del av dem skulle adopteras av litauiska bönder som välkommen arbetskraft eller hos barnlösa familjer. Andra drunknade när de försökte ta sig över floden eller blev dödade under de strider som några år utkämpades mellan sovjetiska förband och litauiska partisaner, det så kallade skogsfolket. 1945, vid Röda arméns befrielse av Königsberg, sedan omdöpt till Kaliningrad efter Stalins kompis Kalinin, fanns där drygt 100 000 tyska civila som inte hade kunnat eller velat fly österut. Enligt en vetenskapliga kommission under ledning av professor Theodor Schrider, som under 1950-talet i 8 band på sammanlagt 5000 sidor dokumenterat den enorma fördrivningen, idag säger vi etnisk rensning, av tyskar från Öst- och Mellaneuropa, dog fram till 1948 av Königsbergs tyskar över hälften, någonstans mellan 60 000 och 70 000 människor. Det skulle i så fall på ett par tre år vara ungefär dubbelt så många än som dog under ett drygt decennium dog i det beryktade koncentrationslägret Dachau. Nyligen utkom historikern Miriam Gebhardts bok med titeln Als die Soldaten kamen, när soldaterna kom. Tidigare har Ja, det uppgivits att långt över 1 miljon våldtäkter begicks av ryssarna. Hon reducerade detta antal till cirka 600 000. Å andra sidan har hennes bok fått stor uppmärksamhet genom hennes beräkningar av de västliga segrarnas våldtäkter. 190 000 begicks av amerikaner, 50 000 av fransmän och 45 000 av britter. Siffrorna är dock svåra att verifiera. Den blivande Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn var sovjetisk officer under kriget. I hans diktsamling Ostpreussiska nätter finns följande strof om en av de många våldtäkterna.
Ännu jungfru blir till kvinna och som kvinna snart till lik. Redan omtöcknad, ögat blodigt, ber hon döda mig, soldat.
Ja, det var slutet av den långa krönikan. Mm. Tack Monica Schelin som läste alla citaten. Bli gärna medlem, kära lyssnare, av Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF. Sätt in 200 kronor för enskild och kanske 80 för familjemedlem på TUFFs plusgiro 16 01 37-6. Det är slut på det här Radio TUFF nummer 1413 nu. Det hörs lokalt på 91,4 och i 3 gånger om dagen eller 3 gånger per dygn i 2 veckor fram till den 15 maj när ett nytt Radio TUFF sänds första gången klockan 17. Men man kan ju när som helst höra på Radio TUFF, både det här och föregående, på webben tyresoradion.se. Njut av den sköna månaden maj, önskar Åke Sandin.